even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. God middag, god kväll. Jag befinner mig ju i Toscana. I,
ja, just det.
Italien. Alltså, vad är det? Nord? Det är typ, det är inte Mellor, det är väl mer norrut. Gud, vad dålig för geografi. Det ligger i Italien i alla fall. Det ligger inte i södern. Ja. Inte norr. Ja, där i alla fall. Och jag skulle vilja säga att jag sitter och
blickar. Alltså, om man åker till Italien så åker man inte till norr och inte till söder. Då Nej. Kanske man inte.
Men vad, om man, Rom, där landade vi och sen så åkte vi 2 timmar och då åkte vi norrut från Rom. 2 timmar. Mm. Ja. Whatever. Det ligger där i alla fall. Googla själva. Sluta fråga. Tjata inte. Ja, men i alla fall, jag skulle vilja säga att jag sitter och tittar ut över en vacker dalgång med olivlundar och vinrankor. Men det gör jag inte, för jag sitter på bakgården här för att det var så himla livat där. Alla barn, alltså barn låter jättemycket. Har du tänkt på det?
Är de vakna, de sjuka jävlarna?
Ja, de är sjuka och de låter som fan. Så att nu sitter jag och stirrar in i ett soprum och en svart Volvo och en, ja, och typ spindlar i någon slags bakgård här.
Det är så där. Vi får föreställa oss dalgången. Men du, för mig att höra talas om barn som är vakna 9:10, det är som att liksom stöta på en enhörning i skogen.
Ja, det där är,
det är väldigt exotiskt. Jag vet inte om jag har hört talas om det liknande.
Men jag såg igår på Instagram att Sara skrev att Rut och hon vaknade 11:30.
Kvart i 12 vaknade de i förrgår.
Det är helt sjukt. Alltså jag, när jag berättade det för olika människor
så var det ju, ja, folk var ju, ville ju sossanmäla. De tänkte att det här är något som är fel, något som har blivit sjukt.
Nej, men det är ganska bra. Alltså, det här innebär ju att både Sara, Iris och Rut sover ju längre än någonsin. För vanligtvis så sover de väl liksom när det är skola och sådär. När kan de somna då? 9, och så går de upp 7.
Ja.
Det blir 10 timmar, va?
Ja.
Och nu sover de ju typ från 12 till 12. Nej, kanske från 1 till 12. Så här. Men så nu sover de 11 timmar, så de sover egentligen mer nu då.
Men det är ju helt...
Fast de går och lägger sig och somnar vid 1-tiden.
Men det var, när jag, vad fan var det jag berättade det för? Det kan ju inte vara så många olika människor som jag inte har umgås med så många andra än nära vänner och släkt de senaste dagarna. Men när jag berättade det här med din läggningsrutin, som, och då blev jag så här, när jag berättade den sa jag så här, minns jag rätt? Eller, för att när jag sa det så lät det lite konstigt. Alltså att du går och lägger dig, men det här var ju när du var själv i Hudik, var jag sen tvungen att berätta mig själv. Men så sa du så här, barn, om ni ska vara uppe sent, så då får ni sköta det själva, för jag orkar inte. Och så fick de ha sina telefoner och paddor och allt och sköta sig själva och somna själva. Och du gick och la dig i ditt rum. Och sen så gick du upp och skötte dina morgonbestyr och de vaknade själva någon gång på förmiddagen där. Och sen så sammanstrålade ni någon gång där innan lunch typ.
Exakt så är det. Varför var det så sjukt då?
Nej, jag vet inte, när folk tittade på mig konstigt när jag berättade.
Ja. Men det är så, alltså, i förrgår då, när de då sov ju jag länge. Jag somnade 8, eller vet du, vaknade 8.
Ja.
Och så skulle jag ut och springa och kom inte iväg förrän vid 9 typ.
Nej.
Och så sprang jag 15 kilometer. Och det kändes så här fel. Det kändes dumt. Jag skulle springa 15 kilometer. Det kändes dumt att komma iväg på det så sent. Alltså jag kände mig som en usel människa och familjefar då. Som sticker iväg och springer ganska långt klockan 9.
Ja, just det.
Men sen så kom jag tillbaka och så tog jag mitt morgondopp. Och sen så satte jag mig och upptäckte att ingen var ju vaken. Och sen läste jag tidningarna evigheter. Sen blev jag uttråkad. Och sen äntligen när jag skulle äta lunch, då vaknade de. Kanske av falukorvsdofterna.
Okej. Okay. Ja, det här, men det, jag tror alltså, jag tror att det är inte jättemånga som lyssnar som känner igen sig i det här. Jag tror inte det.
Är du säker?
Nej, jag tror inte det.
Idag var det så här att nu har jag gått upp. Idag lyckades jag gå upp lite tidigare, klockan 7.
Ja.
Sen så gick jag ut och cyklade. Det var så jävla kallt. 13 grader och blåsigt. Jag tänkte att jag skulle vända mig. Jag lyckades cykla mig varm. Och så kom jag snabbt ut på olika ängar. Och såg jättemycket kossor. Du vet, de här fina hundkex och lupiner och sånt där som växer i dikesblommor.
Ja.
Så cyklade jag 3 mil. Och sen så kom jag hem och tog ett dopp. Och frukost och drack kaffe. Sen satte jag mig här i bilen. Och nu behövde jag springa in för att hämta hörlurar. Men fortfarande har ingen vaknat. Alltså de kommer inte vakna på länge. De kommer inte ha, när jag spelat in färdigt kommer de inte heller ha vaknat.
Det är ju helt galet. Jag har försökt prata med mannen om det här. Att jag har ju tagit... jag har gjort två saker den här veckan. Där jag faktiskt har tagit upp Iris och Rut. Och sagt så här. Dels de går och lägger sig själva. Dels de lagar lunch själva. Och nu har jag fått anledning att tro... För du skrev någon post på förra avsnittet att du ljög om det här med lunchen. Så att, men det har jag inte sagt till honom ännu. Men jag antar att du kommer få utveckla det om en stund. Men med mannen är det ju så här att han vill ju ha kakan och äta den. För han vill ju vara uppe sent. Men han vill också bli lagd. Alltså som att det är. Ja. Han vägrar ju gå med på
det. Där har du satt ner foten.
Ja, jag trodde det. Men uppenbarligen så är det är någon i familjen som inte sätter ner foten. Så att när min fot sätts ner så är det någon annan som drar upp den. Om du förstår vad jag menar.
För du får förstå. Det är ju inte så här att barn ligger ner och var tysta vid en viss tid. Själva, utan det är så här, gör vad ni vill. Titta på iPads, sätt på en film, kolla på Melissa Frölich, YouTubern. Alltså, du vet, att man får förlevnad
inte, ja, jag fattar, man får inte bara säga. Jag tror att det många har vänt sig emot när jag berättat det här, att du liksom så fritt bara ger dem tillgång till skärmen. För skärmen fungerar lite grann som en snuttefilt, i alla fall för mannen. Så jag tror kanske att om jag skulle säga det, att han får ligga med skärmen hur han vill. Men problemet här som det är nu,
ja, men du får tänka här också, Nisse, att det hade ju kanske varit annorlunda om så här, ja, mina barn får titta på skärmen, de sover 6 timmar per natt. Men här är det ju barn som de facto sover 12 timmar per natt.
Ja, jag vet. Ja, men det är speciellt. Men i alla fall det, ja, som... Men han vill ju... han vill ju bli lagd. Och härom natt... Jojo somnar ju som en sten direkt. Men mannen, där är det så här att... jag blev så frustrerad. Det var inte igår och förrgår natt när jag la honom. För då... Gud, det är så mycket med det här med sömnen nu, känner jag. Som är, så jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja i. Jag börjar i kanske att jag måste förklara hur vi sover här på semestern. För att nu har vi ju tagit ytterligare ett steg från att jag är en del av familjen överhuvudtaget. För det stod klart redan första kvällen. För då hade vi har, nu bor vi i ett nytt hus, men tidigare bodde vi i ett annat hus. Och där, då fanns de sovrum som vi hade att tillgå då var liksom ett dubbelrum och ett rum med två enkelsängar. Och då tänkte jag ju först, min första tanke var ju så här, perfekt, då kan ungarna sova i det där rummet med enkelsängarna och sen så kan jag och Lisa sova i dubbelsängen. Men det stod ganska snabbt klart att så kommer det inte alls bli, utan som det blev då var att Li sov med barnen i dubbelsängen och jag sover själv i någon slags munkkammare. Där jag liksom, alltså den, när jag packar upp min väska, alltså själv i ett eget rum, och sen så hör jag hur de fnittrar och skrattar i rummet bredvid där de har sin grej.
Och också... Men du beskriver det som något negativt. Det är ganska jävla skönt att sova ensam, eller?
Ja, problemet var ju då att vi hade bara en fläkt att tillgå, så att då var det så att då, och det var ingen aircondition, så att det var fruktansvärt varmt för mig att ligga. Så att nätterna för mig här har varit ganska intressanta, för jag är ju van att sova djupt. Alltså att jag somnar och sen sover jag tills jag vaknar typ. Men här har det verkligen varit så här att jag har, som jag inbillar mig att många kvinnor har, beskriver sina nätter, speciellt med små barn, att natten är liksom ingen period som skiljer sig nämnvärt från dagen. Alltså att man liksom, att man är borta så att säga, inte vid medvetande, utan jag har verkligen varit vid medvetande på nätterna, och många timmar har gått åt till olika verksamheter och sådär. Och då också vetskapen om att jag ligger själv kan ju vara lite förlamande.
Jag ligger också själv, ska jag säga, för att här har vi varit väldigt utspridda. Iris har sovit med sin kusin Hedvig i ett rum på övervåningen. Rut och Sara har sovit i en dubbelsäng på nedervåningen där jag skulle fått plats, men jag föredrar att sova i barnbibblan där det finns en 90-säng. Och det är ett helt otroligt rum. Det är helt mörkt och väldigt, väldigt kallt eftersom det är källaren. Men det enda problemet är att jag är så jävla korkad. Så jag vaknar minst en gång per natt. Och har en så här stillsam panik över att jag inte vet vad jag är eller hur jag ska ta mig därifrån. För att det är så mörkt. Alltså jag lär mig liksom inte från natt till natt. Utan det är samma sak varje natt. Att jag får ligga där länge och tolka tecken. Och det är jobbigt om jag är kissnödig, för då får jag ju liksom panik, full panik.
För du vet inte vart du ska någonstans?
Nej, jag har ingen aning om det. Det är konstigt.
Men nu, så det var ju liksom då med en liten bara bakgrunds om läggningen. Men då när jag la manna här om kvällen, för då var han så upp i varv. Vi hade varit bort på restaurang. Och sen så... Och då liksom var jag tvungen att ligga bredvid honom tills han somnade. Och det har jag inte gjort på 1000 år.
Eller, nej, var klockan då?
Ja, men då var han i alla fall 11:30. Och sen jag ville ju gå upp sen och ta en öl typ. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Jag har inte kommit
till lunchen då, vad sa han om det? Eller vad sa han om de här sakerna? Skulle han bättra sig?
Ja, nej, det skulle han ju inte. Alltså och luncherna känns ju inte som att det är inte några filluncher här. Nej. I Toscana, det är det ju inte, det kan jag inte säga. Det är mer pasta luncher, ska jag säga.
Det är prosciutto Milano.
Ja, mycket sånt. Men en annan grej som har hänt nu är att nu har vi ju då sammanstrålat med min syster och hennes familj. Och de har ju tre barn som har ganska mycket tidigare vanor. Och också inte heller, alltså mina barn vaknar ju och sätter sig med varsin iPhone och är lugna. Men de här barnen, de är barn på något sätt, för de vaknar och liksom leker och springer runt och låter en massa. Så att då är det ju ännu svårare att sova länge, så att säga, för någon.
När sätter de igång då?
Ja, men minsta Olle, han är ju bara 2. Så jag menar, han var ju uppe vid 7 och började. Han är helt fascinerad av bilar. Så hans grej är att han går runt och pekar på olika bilar och säger att där är bilarna. Ja, där är bilarna. Och så går han till parkeringen och så där är bilarna. Och så skriker
han. Du får säga till Olle att det är ingen särskilt revolutionerande information för dig. Du har full koll på att det är bilar där.
Ja, det var mycket liv på de barnen i natt. Alltså den ena, alltså äldsta kom in, för att det är ju ett nytt ställe för alla. Så hon kom in, jag låg ju ensam där i en 90-säng. Hon kom in och la sig bredvid mig. Alltså Vivi då, mitt i natten. Mm. Och jag förstod ju att det var inte mig hon ville ligga bredvid. Dels för att det var opraktiskt eftersom det var så trångt. Och jag tror att hon ville gå till sina föräldrar. Så jag hjälpte henne in till hennes föräldrar. Sen helt plötsligt så hörde jag ett yland och ett skrikande. Då var det mellan brorsan där som hade någon nattskräck. Och liksom han sprang runt och ryade i korridoren. Vi har som rum i en korridor på övervåningen. och sen så varvat med då. Nu har jag i alla fall i och för sig en fläkt i alla fall. Men varvat med de här bra värmeattackerna. Och att jag...
Men sover du ensam nu också på det nya stället?
Ja, nu är det befäst. Så att nu är...
Ja, nu ska det vara så.
Ja, nu sov... De gick in och la sig direkt.
Pappa sover ensam.
Ja, och pappa sover ensam. Det var ju också... Det var ingen snack. Jag bar ju upp min väska på övervåningen och gick in i mitt rum och packade upp mina saker, liksom.
Ja. Saknar du Li?
Ja, men... Det är ändå så här, man umgås ändå på dagarna så där. Det hade varit deppigt om hon hade gått iväg till jobbet om man inte hade sett. Nu är det ändå att man har dagarna ihop liksom.
Vet att Sven Lindqvist skrev mycket om det, om skilda sovrum i en älskares dagbok, att de nattliga visiterna blir extra heta.
Ja, då får hon komma in till mig, tror jag. För jag tror inte att det...
Exakt.
Det blir nog väldigt hett i ordets rätta bemärkelse om jag går in och lägger mig i deras
ja, verkligen.
Säng.
Faktiskt, igår så stod Sara i... Vi var i vår lilla stuga och sen så stod Sara naken och gjorde sig i ordning i badrummet.
Ja.
Så gick jag in där för att kissa. Och då säger det så här: oj, jag stänger dörren, ni vill nog vara i fred lite.
Ja, det där är roligt.
Det är inte en sexuell signal när jag liksom tar fram snoppen för att kissa.
Och hon står naken och håller på att göra såning. Men vi hade en sån där, det fick vi höra att av, på förra stället då, av Ebbe. För då hade Manne sagt att han hade sett, Manne verkar ha oklar betydelse. Eller så är han väldigt modern i sin syn på sex. För han hade då sett att han hade sett mig och Li ha sex. Vilket jag undrade, vad fan kan det vara för någonting? Alltså, för jag har ju absolut ingen minne av det. Men sen så kom vi fram till att, och jag förfrågade Manne, det var att jag och Li hade kysst varandra. Alltså vi hade stått och kysst varandra ovanför trappan upp från poolen på det förra stället. Så att det ansåg han då vara att vi hade haft sex. Och det känns ju väldigt modernt. Att man då inte, att man inte bara, att det inte bara ska vara det här penetrativa, homo, eller inte, vad säger jag, heteronormativa sexet liksom.
Utan nej, det,
även en smekning och kyss kan vara sex i den uppväxande släktets värld. Det är ju progressivt.
Ja. Så går de och spelar Fortnite till dagarna och inte spelar på porr.
Exakt. Men ska vi reda ut det här nu med luncherna? För att jag vill veta mer om det här, den ensamma barnens filuncher.
Ja, alltså jag tog ju på mig någon slags hatt förra veckan och sa att alltså som att jag var liksom David Eberhards lärjunge.
Ja, jag fick väldigt mycket att tänka på efter vårat senaste...
Klema bort mina barn med någon slags jävla lunch. Men sen så upptäckte jag mig själv med att att redan nästa morgon så ville barnen ha frukost. Okay. Och så blev det så att jag skulle göra stekt ägg och avokado till mig själv. Och Iris ville ha gröt för första gången någonsin. Hon hatar gröt vanligtvis.
Okay.
Och då kunde jag ju liksom inte säga nej till gröt, för det är ju nyttigt och det är det som har byggt liksom det svenska längdskidundret och sådär, eller hur?
Ja, det är så. När han, vad heter han, Johan Olsson, när han nu tar över som och ska hjälpa, vad heter han, Kalle
Halvarsson.
Halvarsson. Med, då är det ju inte liksom någon armteknik och sånt och någon lårarbete och någon mag, utan det som han hjälper honom med, det är att laga till den perfekta gröten, för det är det Kalle Halvarsson har saknat.
Ja, så är det. Så därför så kändes det rimligt att de skulle få gröt, fast det var visst mankemang att laga en ytterligare frukosträtt. Och sen så kom Rut och ville ha stekt ägg utan äggula, gjort på 3 ägg. Så att det skulle bli ett stort stekt ägg, men då utan äggula. Och det kände hon såg så jävla gullig ut när hon frågade. Alltså... Och sen så lät det så kul också med ett stort stekt ägg utan någon gula. Och sen liksom ett jättestort med dasslock. Så det gick ju inte att säga nej till. Så då hade jag då gjort 3 olika frukosträtter. Sen...
Vänta lite, Manne. Vad sa du, Li? Bäcksvart blir perfekt. Tack, älskling. Li kom med en kopp kaffe till mig.
Har du tagit bild på dig själv?
Och... Nej, du kan göra det om du vill.
Jag kan inte göra med den där, va?
Nej, kan inte göra. Söt du är. Sovit gott?
Alltså ingen har ju gjort det.
Vad sa du? Har du sovit gott, Li?
Nej. Vadå då?
Vadå då?
Vadå då? Ingen har sovit gott, tror jag. Alla har brunnit upp och barnen har varit psykiska och ingen har sovit.
Så att, älskar du ditt liv?
Ja.
Vi ses snart. Hej.
Jag längtar till Italien, Italiens sköna land. Där växer små citroner. Hört den?
Ja, det är väl någon... Nej, det är inte Lennart Hälsing, eller?
Nej, det är det ej. Men, var du som sa någonting? Jo, just det. Men så upptäckte så började jag liksom dra öronen åt mig. Jag började bli misstänksam. Jag började liksom fundera på... Vänta, det här... De här 3 olika frukosträtterna, det känns väl inte riktigt som en stenhård person som tvingar sina barn att äta lite fil under fläkten.
Det känns mer som den mannen jag känner.
Ja, och
eller
sen
som jag har lärt känna i alla fall.
Ja, men sen så kollade jag igenom mina gamla Instagram-bilder och kom på just det. Jag har ju också så här tvingats till olika matkreationer back in the day. När Iris tvingade mig att göra Hello Kitty-ris.
Just det.
Till exempel. Eller en gång när jag gjorde... En omelettman med korvhatt och potatisstövlar.
Just det.
Och falukorvspussel till middag och sådär. Så då blev jag lite fundersam. Och sen så märkte jag att varje dag så stod ju jag och gjorde absolut inga avancerade luncher. Men du vet, makaroner med lite smält ost och stekt falukorv. Eller så.
Men det måste ju vara speciellt nu, om det är nu att du... går upp vid 7 och liksom har en mer normal dygnsrytm, alltså med en frukost vid där 8 och sen så en lunch vid 12. Men när, om de vaknar då mer vid lunch, hur har allting förskjutits då? Börjar de med lunchen eller äter de en frukost sen en sen lunch någon gång på eftermiddagen och sen blir middagen, eller hur ser det ut liksom?
Det ser ut som så att jag äter ingen frukost på morgonen, utan jag äter typ 2 skivor formbröd.
Men det är väl frukost, eller?
Ja, men det är ju nästan ingenting.
Ja, men du äter ju någonting i alla fall.
Ja.
Det är roligt att säga. Alltså, ja, jag äter ingen frukost. Jag äter 2 mackor. Återigen så tror jag att vanliga människor tänker att ja, men det, han åt ett frukost.
Okej, ja, för mig är det ingen frukost. Jag äter en hönökaka eller 2 formbröd och kaffe. Och gott. Sen... äter jag nästa måltid är lunch, och då får barnen också någon liksom, de får en kopp varm choklad av sin farmor, och av mig får de, eller av Sara får de lunch, och då äter jag också lunch.
Men det är deras frukost då, så att säga. Så det är lite kontinental, ja, precis. Så att säga. Det är lite ägg och korv och bacon och lite sådana saker typ.
Sådana saker. Okay. Eller liksom gårdagens mat från middagen.
Alltså,
men så det är inte alls det som jag säger. Det här med fil, alltså det är ingen som har ätit av fil. Barnen tycker att det är skitäckligt med fil. Har jag förstått. Jag har en fil som storar. De tycker det är ganska gott med kvargyoghurt.
Okej. Okay. Det känns också
modernt.
Det är
yoghurt som är förstärkt med protein. Ja, det tycker de om. Men fil, det tycker de är vidrigt.
Men jag har gjort en liten gallup, återigen med en ganska liten alltså utvalsskara. Jag tror att inget seriöst sådana mätinstitut skulle ta det på allvar, eftersom jag har frågat en person, Martin. Mm-hmm. Och han pratar om filluncherna från sin sommar.
Ja,
när det var han huserade ute på Rundmarö i Stockholms skärgård, och hur liksom de vuxna parkerade sig nere vid någon badplats. Och där fanns det fil och sånt, vilket jag inte känner igen riktigt från min egen barndom, att man hade fil med sig till badplatsen. Men där fanns det fil och sånt, och sen så alternerade barnen mellan att vara vid stranden och typ uppe i huset eller ute och leka vid skogen. Men det var fil-lunch man åt i alla fall.
Du, det där var faktiskt jävligt smart sagt. För att vi hade ju fil i vår kyl. Det är det vanliga. Vi hade inte mer än någonstans. Men den här sommaren, jag har lite olika lifehacks den här sommaren. Det första är kylväska.
Ja, just det.
Jag har en mjuk kylväska. Jag vet att du har en likadan. En blå.
Mm.
Som det står tulip på.
Mm.
Som vi fick när vi jobbade med dem.
Ja.
Den här med mig, det är min käraste ägodel. Och jag har så jävla många kylelement, så att det blir fullkomligt iskallt i den där jäveln. Min finaste ögonblick med den, det är att jag har börjat så här, ta med den när jag ska springa. För nu har jag börjat utflyktsspringa. Till exempel så kom jag på att jag vill pröva Brantbrink i Tullinge, och så springa där. Då har jag kylväska med mig, så har jag den fulladdad med iskall läskedryck och vatten och sportdryck och allt möjligt. Alltså många, många liter. Så att jag antingen kan pausa under rundan eller dricka på väg därifrån. Eller som när jag sprang i Hammarbybacken, så springer jag först Nackareservatet, sen går jag till bilen, dricker kanske iskall påskmust och sen springer jag upp och ner för backen. Eller när du ska till stranden också, så är jag med kylväska när du ska på bilutflykt. Och fan vad smart då att ha fil i den där med skruvkork.
Ja, fast kvarg.
Och sen några djupa papptallrikar.
Du ska ha kvarg då?
Ja, man kan ju ta yoghurtkvarg då istället, ja. Ja. Eller mild vaniljyoghurt, som jag själv tycker mycket om.
För jag tror barnen kommer ju bli föga imponerade om du ditt nya lifehack är att ta med någonting som de hatar, även om det är kallt till stranden.
Nej, men alltså tänk då att ha med den här kvargyoghurten.
Ja.
Det är så jävla smart. Ja. Fy fasen vad bra.
Ja, kul att jag kunde...
Älskar Martin.
Ja. Ska vi prata lite om min löpning också? Jag tror du lyssnar intresserade av det, eller?
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Också kan vi inte säga, för vi har inte pratat om min löpning. Men,
jo, du nämnde ju precis backlöpningar i Hammarbybacken och sådär.
Det är sant. Ja, alltså, jag tycker mest att jag nämnde orter och inte fick prata så mycket om pulszoner och sådär. Men det är klart att jag otroligt gärna vill höra om din löpning.
Nej, men det är ju, om man vill springa i backar, då är ju Toscanas kullar någonting för den som vill springa i backar. Alltså,
ja, det är perfekt.
Oh my fucking god vad jag har sprungit i backar.
Har du gjort det?
Ja, gud. Men jag, alltså, som vanligt så är ju med mina mått mätt att jag tar det otroligt lugnt. Jag har ju mitt det här, för någon gång läste jag för länge sedan att man ska jogga i ett sånt tempo att man kan prata samtidigt. Alltså då har man en lagom, då håller man ett lagom tempo.
Så jag har ju tänkt på det och så har jag kutat då med Martin. Och alltså med hans mått mätt så har det ju varit väldigt långsamt. Men han har ändå, han har ändå accepterat det. Och vi har väl sprungit kanske, någon gång sprang vi vilse, så sprang vi 8, nästan 9 kilometer. Men för det mesta har vi sprungit typ 5 kilometer. Och när jag gör det här med min syster, har jag gjort på Gotland någon gång.
Hon säger innan såhär, jo men visst, jag kan springa i 6 minuter per kilometer tempo. Det blir trevligt, vi kan ha lite kul. Men sen så efter typ 1 kilometer så blir hon helt galen och börjar springa runt mig som en vallhund. När jag håller mitt tempo. Och sen så till slut slutar det med att jag säger såhär, okej, du får springa iväg nu om du vill. Och så försvinner hon som en avlöning. Men Martin, han har hållit det här tempot. Men då testade vi en dag, vilket var intressant. För då sprang vi 5,1 kilometer på ungefär 35 minuter. Och då är det ju kanske 1 kilometer av dem som är lodrätt uppför i stort sett. Och då gjorde vi ett snabb överslagsräkning. Så då tänkte vi att om jag håller det tempot, det vill säga typ 7 knappt per kilometer, så borde Martin kunna klara det, komma ikapp mig om han får 10 minuters försprång. Om jag får 10 minuters försprång. Så, så testade vi det. Men då jävlen tog i mig då, så att då sprang jag snabbare än vad jag någonsin har gjort. Så att han kom inte ihop mig. Men det var ju svårt. För att vi sprang liksom ner 2,5 kilometer och sen så ut till en stor väg och sen tillbaks upp. Och då så mätte jag honom. Alltså när jag hade vänt så att säga. Och då var det väldigt svårt att, när man, liksom, att då ta det lugnt. Alltså man får ju någon slags tävlingsjävel. Så då var jag rätt utslagen. För då var jag 1 kilometer uppför ungefär som jag sprang väldigt fort. Lyckligt att kunna springa 1 kilometer uppför sig. Ja, men gud, jag tror aldrig att jag skulle prata löpning på den. Men nu har jag gjort det. Det känns skönt att ha fått off my chest.
Jag tror du har pratat mer löpning på den där stunden än vad jag någonsin har gjort sammanlagt i podden. Alltså, jag har aldrig vågat prata liksom om löpningen så mycket, om olika farter och sånt där. Jag har mer kanske sagt någonting om någon blomma eller så. Men hur ofta har du sprungit då?
Ja, men nästan varje dag.
Otroligt.
Ja, men jag har fått ont i en ljumske. Den vänstra. Så jag undrar om det. Men man ska inte känna efter så mycket. Det har jag lärt mig av Run Sanna Run på Instagram. Man ska inte känna efter för mycket. Alltså, det
nej,
det
ska man verkligen inte göra.
Så jag ska nog ut ett pass med Anna idag. Men hon kommer ju vara tokig. För här är det så branta backar så att det är helt sjukt. Anna är min syster.
Härligt. Mm. Nej, men själv så har jag försökt gå åt motsatt håll och springa alltså få gånger per vecka. Mm. Att jag försöker bara springa 4 gånger per vecka. Så att det inte ska bli för saftigt. Och sen springer jag bara på mjukt underlag nu. Ingen asfalt.
Härligt.
Och så springer jag bara långa pass.
Om vi ska låta löpningen vila lite grann nu, så kan vi ju...
Ja, du menar när jag fick feeling att jag bara, gud, man kan prata om löpning i den här podden. Då var det slut, eller?
Jag tror...
Där stängdes fönstret.
Jag tror att jag började...
Du fyllde kvoten där.
Jag fylldes av skamsköljningar. Alltså efteråt. Okay, så det känns som att vi har gjort något dumt. Det känns som att vi har gjort något fel. Alltså, och det är jag som har gjort det. Men, så att jag tror inte att vi kan inte fortsätta med det. Men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med den här semestern. Alltså att det är... För att
du inte sover någonting.
Ja, det är ju vidrigt. Det är ju vidrigt. Men jag är nöjd med att man nu ändå... Att någonting som på pappret låter helt underbart. Det vill säga 2 veckor i Toscana. Med liksom, du vet, hus med pool och allt det här som... Alltså som där egentligen man tänker så här, det här kan inte gå fel, faktiskt inte har gått fel. Alltså det har inte varit... Nej. Det har inte varit någonting. Och jag är också så uppriktigt glad över hur bra det funkar med mannen nu, med tanke på allt som jag har gått igenom här med ADHD-utredningar och med våra olika konflikter som vi har haft genom historien, speciellt i sådana semester när man stöts och blöts liksom i tid och otid på varandra, så är det som att någonting har verkligen lossnat och någonting har släppt, och det känns så otroligt jävla skönt faktiskt att det liksom är att vi har ju knappt haft någon... Det är klart att vi har haft konflikter, så man har ju alltid konflikter, men det har inte varit några sådana där som jag beskrivit tidigare, du vet, när man skriker så folk kissar på sig, eller alltså att det blir liksom att det går för långt, utan det känns som att det har varit en konflikt över någonting. Framförallt så är ju konflikten här, jag vet inte vad det är, jag vet inte om du minns det från din barndom, alltså det här svårigheten att få barn att följa med på saker. Alltså man är liksom nu ska vi åka på en liten utflykt, för att vi kan inte bara vara vid huset hela dagen. För någonting, alltså jag känner så här, jag kan inte vara i Toscana i 2 veckor och allt jag minns var en pool. Alltså jag vill ändå se någonting. Men den här oviljan mot att följa med, och att man alltid måste locka med att det är, alltså vi ska inte göra en utflykt, det vi ska göra är att vi ska åka och köpa glass. Alltså att det är det hela tiden som är grejen. Minns du det från när du var...
Det
ja, det funkar, men med mannen är det då så här, okej, lovar att vi bara ska till det här stället. Vi parkerar vid glassgelaterian, köper glass och att vi sen åker direkt därifrån. Och så skarvar jag lite och så säger jag ja, fast sen så liksom lyckas jag lägga till lite olika saker efterhand på de här utflykterna. Och då har vi också lärt oss då att det finns vissa ställen som lämpar sig bättre som glassutflyktsmål och vissa som lämpar sig sämre. Här kan jag komma med två tips då för er som har barn som är så här som ska åka till Toscana. Montepulciano, värdlös stad för glassutflykt med barn, för där kan man, måste man parkera vid liksom foten av kullen som den här liksom byn är belägen på, och sen så är själva byn en lång gata eller by, alltså det är en lång slingrande gata uppför. Så att barnen hatar att gå uppför den där backen. Och sen så är det bara massa sådana affärer som säljer saker som barn vill ha.
Som de vill ha?
Ja, så att man liksom hela tiden konfronteras med, kanske inte med de större barnen, men det här är väl Joel som fortfarande liksom inte riktigt har fattat det här att man inte kan få varje vattenpistol man ser som hänger i en affär.
Nej.
Så att då liksom har man barn som hatar att gå upp för kombinerat med barn som då vill ha allting som de ser. Och sen så, ja, dålig stad. Däremot en jävligt bra stad. Det är Pienza, en renässansstad som kom till på 1460-talet, vilket är ganska intressant. Man tänker sig, om man har city, det heter Hjalmar Mehr, han är ju bespottad.
Hjalmar Mehr.
Ja, exakt. Han har ju fått liksom klasskott för det som hände. Det som gör att när turister från kontinenten kommer till Stockholm och ser downtown och undrar så här, när blev ni bombade? När kom tyskarna hit och bombade eran stad? Och så säger vi så här, nej, vi bombade den själva på 60-talet och byggde upp det här som är då city. Det gjorde han, fast han gjorde det på 1460-talet cirkus. Så att han rev ner hela den gamla staden och byggde upp en ny efter sådana här konstsalla renässansregler med någon sån här flashig renässansarkitekt. Vilket gör att den är ju liksom perfekt idag, för att den är ju liksom gjord i ett stycke just då sådär. Och den är perfekt, inte för att den är en perfekt renässansstad, för det skiter väl barnen fullständigt i, men den är perfekt för att man kör bilen upp för kullen. Staden är belägen liksom högst upp, allting är belägen på kullar här, och man kan liksom gå in, och sen så är det bilfritt inne innanför den här ringmuren motsvarande, och där är allting platt. Och så finns det inte så mycket krimskramsaffärer, utan där finns det mer gott om gelaterier, gott om pizzerier och sådär. Så där hade vi en väldigt mysig stund där jag faktiskt också blev, ja, jag blev tagen av Joel. För han, vi var inne i någon sån här piazzaktig, man går in i något atrium, du vet, sån här renässansaktigt byggnad, där de hade en Romeo och Julia utställning med, du vet, hon Ivanhoe-skådisen, vad heter hon? Olivia kanske. Hon som spelar judinnan i Ivanhoe, som han är lite kär i, men som han väljer bort då, eftersom hon är judinna och det går ju inte, han är ju kristen. Känner du till det?
Mm-hmm.
Ja.
Nej.
Den skådespelaren i alla fall spelade ju Julia i en klassisk Romeo och Julia filmatisering från 1968. Ja, och Joel blev helt betagen av Romeo och Julia-historien. Så han ville gå in dit, han ville gå in i det här huset hela tiden och stå och titta på de här figurerna, och så ville han att jag skulle berätta sagan om Romeo och Julia. Jag skojar inte om jag säger 20 gånger på en och en halv timme. Och så fick han en liten fickspegel med Romeo och Julia. Det var otroligt.
Ja, det var ju väldigt kul. Ja,
otroligt bedårande var det faktiskt. Mm. Så att Pienza, mycket bra stad.
Ja, det tar vi med oss.
Så att det är väl mitt tips. Alltså, titta om man kan köra bilen upp till själva stadskärnan, eller om man måste gå jättemycket upp för en backe för att komma fram dit.
Nej, det låter trist.
Det är dåligt.
Men det är roligt att du sa, minns du det här från din barndom? Alltså, jag är väl en pappa som har barn som kan utsätta mig för det här.
Nej, men jag menar om du minns... Jag fullföljde inte det resonemanget. För jag har själv inget minne av när jag var liten att jag var så negativt inställd till begreppet utflykt. Alltså jag har inget minne av att jag...
Ja, men framförallt, ja, men det, så kunde jag nog känna att man ville sitta hemma och chilla. Men man hade inte så mycket val. Vi åkte på auktioner och Delsbo-stämman som jag själv ska åka med mina barn till idag. Jag vet inte hur de åker ställa sig till det. Men man,
om
man,
de vaknar. Man hade,
ja, precis. Man hade ju ingen val. Det var ju bara att haka på liksom. Mm.
Stinta
det, man visste aldrig om man skulle få glass innan heller. Och om man frågade så kallades det att man tjatade. Så ja, att man bara satt där i bilen och hoppades. Tänk om det är en sån dag när vi får glass. Hoppas det.
Men det är väl
tänk
också
om vi får en varmkorv.
Men jag tänker också när man är på sån här ställe, så en förmildrande omständighet till att de inte vill lämna the premises är just poolen. Alltså, finns det något roligare för barn än pool? Det är ju liksom... alltså, varför ska man lämna den? Man har ett plats, en plats där det är lite svalare än där det är så jävla varmt och där man kan leka ohämmat och bara kasta sig. Och sen finns det ju också... Eller ska man sitta i skuggan inomhus med en iPad eller en iPhone? Varför ska man då åka iväg? Så jag förstår ju lite... Nej. Jag förstår ju lite...
Det liksom... låter superrimligt. Jag har själv haft en del uppslitande bråk med... Iris, jag har glömt, alltså det har funnits perioder när, alltså ett tag så var det med Iris så här att hon hade en idé om någonting som hon ville göra. Mm. Du kunde röra vad som helst, där började ju hon, och det är ju ganska vanligt hos barn att jag skulle packa på ICA-påsen eller jag skulle öppna den där dörren, du vet.
Just det.
Det är en vanlig grej att barnet har en idé om någonting som det ska göra, sen bryter det ihop för att man öppnade dörren.
Och trycka på hissknappen.
Ja, det är svårt som vuxen att veta. Jaha, du hade planerat att öppna den där dörren eller trycka på den här hissknappen eller packa den där ICA-påsen. Men för Iris fortsatte det där väldigt länge och gällde mer liksom komplexa saker som hon, att hon skulle göra, ja, alla möjliga saker som hon tänkte att hon skulle göra. Och sen så blev det jobbigt när det av olika skäl inte funkade att hon skulle göra det. Och nu har den där sidan trätt undan lite grann, eller bara så att vi vill allt oftare ungefär samma sak. Vi har ungefär samma uppfattning om vad vi ska göra. Och hon måste liksom inte kämpa för sin frihet i varje ögonblick.
Nej.
Men nu här på Maln så har det liksom kommit tillbaka lite grann. Och då är det problemet är att hon vill fiska hela tiden.
Fiska?
Ja, hon vill meta.
Okej.
Och det vill ju också egentligen, men det passar ju inte alltid superbra att meta. Och då var det en kväll här när hon sa så här, hon hade alltså hon lägger upp det så smart. Hon hade frågat kvällen innan när vi kom, kvällen när vi kom hit, så frågade hon: "Pappa, visst fiskar vi imorgon?" Då sa jag: "Ja, men självklart gör vi det." Och så tänkte jag inte mer på det. Nästa dag var det blåsigt så in i helvete och det var olika saker att göra hela tiden, alltså lustfyllda semesteraktiga saker, men det var liksom fullt upp. Och på kvällen så var det jag som skulle laga middag till alla. Så jag var upptagen i det och sa: "Iris, nu måste vi gå och fiska."
Ja.
Så det kommer inte gå för att jag håller på att laga middag. Hon bara: "Men efter middagen så fiskar vi." Då sa jag att: "Iris, det blåser för mycket." Och sen skulle hon gå iväg med sina kusiner. Och hon var fly förbannad över att det inte fiskades. Ja. Och så Moa, min syster, fick säga till mig: "Så kan du göra någonting åt Iris? För att hon är så sur så att hon förstör för alla kusiner." Och det lyckades jag väl delvis med.
Vad gjorde
sen
du?
Så, ja, men jag gav väl extra mycket pengar eller någonting.
Vadå? Du minns inte vad du gjorde?
Nej, men grejen var att sen så... Jag höll ju på med min matlagning och grillning och sånt där. Och så kom hon tillbaka någon gång och sa: "Men nu kan vi fiska." Så jag att det blåser fortfarande för mycket för att fiska.
Ja.
Sen eftermiddagen skulle jag basta. Fortfarande ganska blåsigt och det börjar bli sent. Nu var klockan vid 10:30, 11:30.
Ja.
Och då fick jag reda på att Iris hade fått med sig, hon, under hela den här kvällen hade det gått många timmar, de hade hängt runt och gjort olika saker. Hon hade inte kunnat släppa dem med fiska. Så nu hade hon fått med sig alla kusiner på att plocka mask.
Mm-hmm.
Så nu, sen kom de med, precis när det började mojna, då kom Iris hem med ett 100-tal maskar och sa: "Du pappa, nu blåser du inte."
Ja.
Och då hade hon liksom fått mig att hon hade fått mig att bita mig fast i den, alltså i den grejen.
Ja, blåste ju.
Nej, det blåste ju inte. Och då kunde ju inte komma med något nytt. Ja, men fan, Iris, klockan är 22:15 på kvällen nu.
Ja.
Ja, utan då var vi tvungna att fiska helt enkelt.
Ja.
Så att hon började redan dagen innan. För det är en typisk grej som Iris gör som är jävligt smart. De säger, ja, men kan vi inte göra det imorgon eller kan vi inte göra det på torsdag?
Just det. Och så svarar slänger man lite. Alltså svarar man, jo men det kan man väl lite frånvarande Alfons pappa-aktigt.
Exakt.
Men sen så hold you to it. Eller vad säger man? Hon,
ja, hon använder det. Det är som du vet journalister när de får politiker att bita sig fast i en lögn.
Ja.
Hon får mig att bita mig fast och sen så släpper hon inte, eller att hon hittar att ja, men nu hänvisade pappa till inte sin ovilja att fiska utan ja, det blåser för mycket så det är bara att vänta ut, det mojnar nog framåt sent på kvällen eller vid midnatt, det brukar jag alltid göra.
Men blev det inte,
fiskade vi, och
blev det mysigt då eller blev det, kändes det bara vidrigt?
Nej, det blev faktiskt mysigt. Och sen så fiskade vi ganska kort, hon tyckte att det var ja, det här blev inte så långt.
Hon var missnöjd med det, längden på fiskespår.
Nej, hon hade trevligt, men hon fick mig ändå att lova att vi fiskade imorgon.
Mm.
Men nästa dag var det 10 grader, ösregn och full storm. Men då fick jag liksom gå ut. Alltså jag frös om fingrarna så mycket så att jag nästan inte kunde fiska. För att jag kunde inte sätta på en mask för att det var så kallt.
Men där är ju föräldraskapet fan i ett jävla nötskal. Vi hade en liknande grej när vi åkte hem från... Vi var ute och käkade på restaurang. Och sen så hade vi lovat barnen att de skulle få efterrätt. Men sen så tyckte vi att det var så varmt och trångt på den här lilla restaurangen. Och vi vill åka hem. Vi orkar inte sitta här. Så att vi struntade i efterrätten. Och så lovade vi barnen att de skulle få lite glass när de kom hem. Men sen så märkte vi när vi var på väg hem att klockan blev alldeles för mycket och barnen var alldeles för trötta och det var liksom, vi ville få dem i säng bara. Så att då hade vi lite sms-kontakt då med andra familjen från våran bil och Jojo hade somnat och mannen satt och segade ur och de sa att vi kommer lägga våra barn så att vi kommer erbjuda dem, vi kommer inte käka glass nu ikväll. Och då tänkte jag så här, hur ska man lägga upp det här för mannen nu? För att det blir konstigt nu om han ska få glass och ingen annan får det, om de ska gå och lägga sig. Så att då, det som jag gjorde då var att då tog jag den utvägen att jag sa att till mannen att de andra ska gå och lägga sig och du kan, visst du kan få glass om du vill, men då får du vänta tills de har gått och lagt dig och så får du liksom smyga lite mer och så får du inte säga någonting om det. Vilket fick till följd att han sa ja, okej. Men sen när vi väl kom hem och alla var trötta och gick och la sig, så var han ointresserad av glass och tänkte, men den kan jag ta imorgon istället. Vilket ju var, så tror jag inte att jag hade löst den som nybliven förälder. Alltså, förstår du vad jag menar? Att man kan lösa saker mer eller mindre snyggt. Och där tänker jag att, alltså, jag hade nog, med det där fiskeexemplet som du hade nu, så hade jag nog för några år sedan satt hårt mot hårt och bara, det blir ingen jävla fiske. Och sen har det blivit en stor konflikt. Istället för att man till slut säger, men vad fan, vi fiskar lite då? Och så blir det en ganska kort stund som då, om man då omfamnar den, blir ganska mysig och härlig ändå. Alltså...
Men det är också så att det är inte så att hon ber om, pappa snälla kan jag få skjuta heroin? Utan... Det är ju grunden positivt att
hon vill fiska,
hon gillar att äta. Ja.
Men den stora frågan är, så vad gör ni med fiskarna?
Hittills så har vi slängt i dem. Vi brukar ha dem i en hink under medan vi fiskar. Och sen så släpper vi tillbaka dem när vi har fiskat färdigt. Och sen om det är av ätstorlek så sparar vi dem.
För jag drömde här om natten.
Eller om de sväljer kroken eller någonting så måste man barmhärtighetsdöda dem.
Ja, för jag drömde om det här om natten. För det var ju så otroligt länge sedan jag metade. Så jag kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde när jag skulle döda dem. Alltså jag minns ju det här. Man stoppar in tummen och så ska man bryta nacken av dem. Men det kändes väldigt... det känns så himla... Jag vet inte. Det känns som att det var så länge sedan jag gjorde det. Men det gör man utan problem. Eller barnen tycker att det är helt okej, eller?
Alltså det är många barn som inte gör det. Nej. Som gillar att meta men inte döda fiskar. Iris har ju alltid... Hon började ju trä på maska på kroken när hon var 2 år gammal och har alltid hanterat abborrar trots att man kan sticka sig på deras ryggfena, så hon har inte haft några problem med det och kan döda fiskar och sådär. Så hon är ett unikum där.
Men hon fiskar för att döda, det är liksom, det är hennes, det är därför hon
ja, hennes dröm, hon älskar ju att äta abborrar också.
Ja.
Så att hennes, ja, hon tycker det är jättekul med spänningen att få fisk och så här, men hon vill ju att vi ska steka abborre som vi ska äta på macka.
Gott.
Det är hennes idé om vad vi ska göra. Vi ska faktiskt fiska idag efter Delsbostämman. Men jag ska säga det, en annan sak där jag har kanske ljugit lite grann, eller satt på mig en märklig hatt i förra avsnittet, var att jag sa det här med att jag var så restriktiv med glass. Men nu har jag ju märkt hur jävla bra och användbart det är med glass.
Ja, ja, jag blev väldigt förvånad när du, att det var så otroligt få glassar.
Ja, men sen har ju inte gått så långt som du som snackar om två glassar per dag. Men däremot så har det varit glass varje kväll nu ett tag. Mm. Och det har ju aldrig varit hemma. Men här har det varit, och det var nog min syster Moa som satte igång med det här. Att det har varit jättemånga barn, hennes och våra barn från 5 till 11 år. Och de har ju suttit med och ätit middag, det har varit trevligt, men ganska snabbt har man känt att det är sårligt och att det kanske inte är det roligaste stället för dem att vara på heller. Då har vi gjort så att vi har gett dem stora sedelbuntar och sagt, gå iväg och köp glass. Och då blir de så här, aha, men vad får vi köpa? Köp vilken glass ni vill. Köp så stora glassar som möjligt. För då måste de gå iväg och köpa glass. Det är en bit bort. Och sen så måste de äta den glassen och så här. Och då är de borta flera timmar. Och sen tar de med sig andra barn från udden också. Så alla på udden är ju glada över att vi gör det. Så drar det iväg en stor barnkaravan. Och du vet, det minsta barnet är liksom pyttelitet. Och kan inte ens prata rent. Men det, de håller koll på även honom liksom.
Det är helt underbart.
Så det är en briljant grej. Och då är man så tacksam över att de tycker om glass ju. Och det är ju dumt då, alltså en glass mitt på dagen, det är ju kul för dem, men vi vinner ingenting på det. Vi måste ju också tjäna någonting på den här glassen. Det är så vi resonerar. Och då märker jag att, alltså jag har tänkt på att mamma och pappa var så jävla generösa mot oss alltid på somrarna.
Ja.
Och inte bara mamma och pappa, utan också vår granne Lasse var jävligt generös. Det räckte att man gick in till storstugan där Lasse, vår granne, och hans fru satt.
Ja.
För att han skulle så här, ta fram grosshandlarplånkan och börja ge oss sedlar. Och samma sak med min pappa. Det var alltid den här stora, feta skinnplånkan som åkte upp i tid och otid på kvällarna. Och då fick man gå iväg till campingen. Det är ju väldigt nära. Det är 700 meter bort. Men när man var barn så kändes det ju rätt långt.
Ja.
Så gick man dit och sen så köpte man dillchips gärna, men också lösviktsgodis. Och det var ju som gammaldags kioskgrej, så att man fick peka två filidutter och en sån bumling och sådär. Och du kan tänka dig när man gick liksom hela syskonskaran och några andra barn från udden, och så skulle man välja godis på det sättet. Det tog ju flera timmar liksom. Så att det var ju jävligt bra att bara gå runt till olika hus, till olika människor som drack vin och kollade på TV eller som satt ut och pratade på uteplatsen. För att man fick pengar var som alla liksom ville bara bli av med henne. Så att man kunde, hela jävla somrarna kunde man bara äta massa godis.
Det är kanske det jag ska satsa på här. Fast det är väl mer, alltså här är vi mer tvärtom. Alltså ni får stanna här så åker vi ju iväg på utflykt.
Ja, just det.
Så det är ju en tvärtom. Här är någon slags inverterad problematik. Att man vill, men man kan väl, grundgrejen är att man vill bli av med barnen. Det är väl, alltså det är väl någonting, ja, som går genom generationerna.
Men de ska inte inse det förrän ungefär 30 år senare. Jaha,
ja.
Det var därför de var så generösa. De ska tänka, vilka otroligt snälla föräldrar som dels ger mig så mycket frihet och dels ger mig pengar till klass varje kväll och som liksom ger mig ansvaret. För de njuter ju enormt av att gå iväg på de här glasspromenaderna. Så det är väl mitt tips till alla som lyssnar, att ja, mycket glass och mycket godis, men se till att använda det vid de tillfällen där det är maximal nytta för dig själv.
Exakt.
Och barngäng med pengar är väldigt bra.
Så är det. Manne, det var ett nöje att få dela en stund med dig här på morgonkvisten.
Detsamma, jag hoppas att du får sova.
Ja, det. Nej, sova kan man göra när man dör, eller vad säger man?
Och hälsa alla.
Ja, det ska jag göra. Och detsamma, vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej, hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.